Ingmarie Wieselgren hade ingen chans att försvara sig när knivmannen gick till angrepp. På öppen gata i centrala Visby höggs hon till döds framför ögonen på ett stort antal vittnen. Nazisten Theodor Engström har erkänt dådet och nästa vecka inleds rättegången där han står åtalad för terroristbrott. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Eftermiddagen den 6 juli. Det är politikervecka i Visby och vid populära Donners plats är det fullt av folk. Ingmarie Wieselgren har varit på ett seminarium och är på väg till ett annat när en för henne främmande man kommer fram och säger hennes namn. Utan förvarning höjer han sedan handen och hugger henne i bröstet. Angreppet fortsätter och knivmannen delar ut flera hugg innan han försöker springa från platsen. Ingmarie Wieselgren hinner skrika ut att hon har blivit huggen innan hon faller till marken. Hennes liv går inte att rädda. Hon dör på torget, 64 år gammal. Den här veckans avsnitt av Krimrummet handlar om sommarens brutala mord på Gotland. Med mig i studion har jag Fredrik Sjöshult, kriminalkrönikör på Expressen. Välkommen.
Tack.
I veckan blev utredningen klar. Åklagare Henrik Olin valde då väcka åtal mot den man som har erkänt dådet, 33-årige Theodor Engström. Han åtalas för terroristbrott och förberedelse till terroristbrott. Det är en rubricering vi inte stöter på varje dag.
Nej, och det här handlar ju då om att han hade ett hat mot samhället och att han ville injaga allvarlig fruktan i delar av befolkningen enligt då åklagaren. Det är inget han själv motsäger, så han säger själv att han har utfört ett terrordåd.
Tvärtom då, nästan att han välkomnade.
Ja, när han då mördar psykiatrisamordnaren Ingmarie Wieselgren och när han planerar att mörda Centerpartiets ledare Annie Lööf. Så han säger själv att det här är ett terrorråd. Men nu ska rätten avgöra om det här verkligen är så att hans erkännande också är underbyggt av den utredning som Säkerhetspolisen har gjort.
Han har ju erkänt och han har pratat ut tummande om detta i förhör. Sen är det ju upp till åklagare att bedöma om det är terrorist eller om man ska åtala för terroristbrott eller inte.
Det är ingen självklarhet bara för att det kommer ett erkännande. Det var åklagaren tydlig med här att han måste bortse från erkännandet och se vad finns det för annat stöd för att det här verkligen handlar om ett terrorbrott. Och det har han kommit fram till.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Det är naturligtvis väldigt mycket i det här fallet som sticker ut. Och för att börja någonstans så tänker jag att vi kan prata lite om tid och plats för mordet. Detta sker då alltså under politikerveckan i Almedalen, en av årets kanske mest uppmärksammade tillställningar. Den politiska eliten samlas under en vecka på en liten yta. Med sig så för de stora strömmar av folk från alla möjliga håll och kanter av samhället. Idag är du kriminalkrönikör, du har tidigare bevakat bland annat politik. Hur ser Visby ut under Almedalsveckan?
Jag har varit på Almedalsveckan första gången 2006. Jag har bott i huset som man ser liksom utöver den här platsen, den mordplatsen. Jag har rört mig väldigt mycket. Det är klart att man genom åren har slagits av vad som skulle kunna hända. Här är det väldigt många offentliga personer. Inte bara politiker utan det är journalister och andra offentliga personer som folk på olika sätt säkert kan ha någon aggression emot. Det är väldigt öppet. Alla rör sig väldigt öppet och man står på scener. Man annonserar var man finns då som offentlig person. Och det är klart att det alltid har funnits en oro för att något så här ska hända. Och det är klart att också att det har varit en enorm mobilisering varje år från Säkerhetspolisens sida vad det gäller då livvakter. Men också från den öppna polisens sida att man har försökt ta höjd för att något sånt här inte skulle hända.
En som befinner sig i detta myller av människor de här dagarna i somras, det är Ingmarie Wieselgren. Hon var en framstående psykiater, hon var anställd av Sveriges kommuner och regioner som samordnare för arbetet med psykisk hälsa. I den rollen så var hon också aktiv i samhällsdebatten. Vad hon inte vet om när hon går runt där på Visbys gator den här veckan, det är att hon är en av ganska förvisso många måltavlor för en man som planerar ett våldsdåd. Den här mannen heter Theodor Engström, han är 33 år gammal och han har en bakgrund inom den nazistiska miljön. Några dagar innan politikerveckan så har han anlänt till Gotland och har slagit läger i ett tält utanför Visby. Om vi tar det här från början, vad vet vi om Theodor Engström och hans bakgrund?
Vi vet att han växte upp i Målilla i Småland med sin familj. Han hade det ganska stökigt i grundskolan, säger hans mamma. Men det var inte så att han hade någon diagnos eller någonting sånt. Och han fanns bättre till rätta i gymnasiet när han gick natur och fick då vara med mer studiemotiverade kamrater. Försökte sen att gå vidare på universitet, högre utbildningar, både i Uppsala och Linköping, men misslyckades då och återvände hem till familjen och blev liksom isolerad hos familjen i Småland. Och han beskriver sig själv som någon slags spökbarn på så måte att han kom aldrig in i samhället, han blev aldrig vuxen och han levde någon slags spöktillvaro där i Småland.
Mm. Det finns mycket psykisk ohälsa som omgärdar honom under åren. Har han haft mycket kontakter med psykiatrin?
Så är det. Han har haft mycket kontakt med psykiatrin, men han har också då under senare år brutit de här kontakterna med psykiatrin för han tycker inte att det fungerat, och det leder då fram till mordet, för han menar på att den svenska psykiatriska vården inte fungerar.
Det finns en annan aspekt i det här, vi var inne lite på det, men att han har en historik i den nationalsocialistiska rörelsen. Hur ser det ut där?
Han dras då tidigt till det. Han har en barndomskamrat. Det här är en barndomskamrat som nu är anställd på ett svenskt universitet. Han är forskare. Den här barndomskamraten, han kallar sig själv i Skype-chattar som de har under 2010-talet för smygnazist. Han raljerar över att han på det universitetet jävlas med judar. Den här barndomskamraten chattar med honom och det finns en underton att han försöker dra honom in i den nazistiska rörelsen då. Och Theodor Engström tycks nappa på det här. Han går på en del NMR-demonstrationer, en del NMR-möten och följer och skriver också på nazistiska Nordfront, så han engageras i den nazistiska miljön. Den här barndomskamraten frågar varför går han inte med och söker medlemskap fullt ut i det här, men han säger att det på det här sättet att han engagerar sig inom nazismen.
I deras diskussioner pratar de också om att de är red-pilled, som är ett begrepp kopplat till den amerikanska alt-right-rörelsen, som de också pratar om att gå på olika tillställningar för att ta del av den biten. Det är två rörelser som ibland sammankopplas.
Ja, så är det. Det här är väl två personer som vill nog hävda att de är på en lite högre nivå inom den nazistiska rörelsen. Det är inte de som går och slåss ut på gatorna, utan det här är då personer som dras in på ett högre nivå. Men chattarna är ju väldigt brutala som de har. De talar om att de ska mörda Fredrik Reinfeldt, och då är vi 2014 när Fredrik Reinfeldt blev någon slags måltavla för naziströrelsen efter hans öppna era hjärtantal. Det talas också från den här universitetskamraten om att man ska hänga Annie Lööf i en lyktstolpe, och det är då ska ses i kontexten av att nazisterna tror att när de har gjort ett maktövertagande så ska det hållas rättegångar mot folkförrädare i östgötska Finspång, och det ska då mynna ut i att de här folkförrädarna ska hängas upp i lyktstolpar. Så redan där, då är vi ungefär 2018, så kommer Annie Lööf in i diskussionen i deras chattar.
Och kopplat till Theodor Engström så finns det också familjeband in i den nationalsocialistiska rörelsen.
Så är det. Mamman skjutsar honom eller med på flera nazistmöten, och hon är också med när Theodor Engström besöker Almedalsveckan 2017-2018 och 2019 så var NMR väldigt påtaglig, deras närvaro väldigt påtaglig under Almedalsveckan, och där var Engström, där var hans mamma. Men sen läser man i polisförhören efter det här terrordådet, då säger mamman att det här var någonting som hon gjorde för att bryta hans isolering. Det är nästan som att hon gjorde av godo, och hon säger att syftet var att han skulle hitta en gemenskap oavsett om det framstår som oacceptabelt för majoritetssamhället. Så hon urskuldar sig lite där och menar på att det här var ett sätt att bryta hans spökbarns tillvaro i Småland, hans isolering i Småland, för att få med honom i gemenskap. Även den här universitetskamraten säger då i polisförhöret att det handlar om social träning som han försökte få in Theodor Engström på. Det kan man väl ha vilka åsikter man vill om de jag tycker luktar om efterhandskonstruktioner, men det är i så fall det är så de nu vill få det framstå.
Kan nämna det också att när Theodor Engström tidigare har varit i Almedalen kopplat till de här chattarna så skriver han att han vill vara i närheten ifall det sker något terrordåd. Han flörtar lite med den tanken.
Han verkar umgås med den tanken, men det finns också då i hans kamerarullar man har hittat bilder på Annie Lööf. Man har bilder på när NMR manifesterar mot Annie Lööf under hennes tal. Hon berättar ju själv i polisförhör att hon var rädd under talet när NMR var där. Hon letar efter hot i bland publiken. Och de här bilderna finns nu i Engströms kamera, i hans dator, hans kamerarulle. Han har också varit i närheten och hon har intervjuats i SVT. SVT har ju en öppen scen där man intervjuar politiker under Almedalsveckan. Och där finns det bilder i Engströms kamerarulle där han är i närheten. Man får se också att det är livvakter i närheten då från 2018-2019.
De senaste åren så kan man se i utredningen att han har kartlagt ett stort antal personer. Kartlagt är kanske ett snällt ord i sammanhanget. För vissa har han kartlagt mer och andra har han kartlagt mindre. Men i utredningen så hittar polisen olika mappar. Det är mappar som heter Most Wanted, en mapp som heter Landsförrädare, en annan mapp som heter Måltavlor, och där han graderat olika personer. Och det är framförallt då kända politiker, journalister, olika typer av samhällsföreträdare. Vad spelar de här mapparna för roll i utredningen?
Det här är en ganska vanlig aktivitet inom den nazistiska rörelsen. Jag har själv sett det här i flera andra tidigare utredningar. Om vi blickar 20-30 år tillbaka så har man gjort olika kartläggning av meningsmotståndare. Det här är något sånt som hittas i hans dator. Man kan sluta till att det här har pågått ungefär närmare 10 års tid, där han har lagt upp personfiler, persondokument med uppgifter om hur gamla de här personerna har, vilken bakgrund de har, vad de har gjort för uttalande. Men då har han då vissa som han har klassat i klass A, B och C. Och sen är det ett hundratal personer som finns någon slags ofullbordade researchmappar. Så det är uppenbarligen så att han har haft ett väldigt stort intresse för väldigt många olika personer. Det ska dock noteras en sak, och det är att Ingmarie Wieselgren finns inte med som en av de här kartlagda personerna. Vilket jag tolkar som att det poppade väldigt många olika människor i hans huvud.
I den här kartläggningen som han har gjort så har han satt Davidsstjärnor till exempel efter vissa personer som han då menar, som har judisk bakgrund på något vis. Bland annat hakkors efter en mapp med Adolf Hitler. Mycket av det är ju som, vi journalister kanske skulle beskriva det som faktarutor. Vad de heter, var de bor någonstans om han vet det. Vad de har för familjesituation. Ofta då så är det viktigt för honom om det finns icke-vita människor i släkten och så vidare.
Sådana alltså noteringar har gjorts också. Men det här, vi måste också se det här i en kontext, vad det här var för person. Om vi pratar om hans bakgrund, 2019 så händer en sak i hans liv som får en avgörande betydelse, beskriver hans mamma. Han får ett beslut om att han ska förtidspensioneras från Försäkringskassan. Hans närmaste tror kanske att men nu kanske det faller på plats, och nu behöver han inte bekymras över vad som händer framöver. Men det här tar honom väldigt hårt, för han känner att han blir en värdelös del av samhället. Och då isolerar han sig ännu mer, och då bryter han också samtidigt med psykiatrin. Han isolerar sig mer hemma, han får säkert mer tid till den här typen av internetaktiviteter. Han börjar också självmedicinera med olika former av droger under den här tiden. Delvis cannabis som man röker dagligen, men det är även andra tyngre droger med i sammanhanget. Och det ska ses lite i den kontexten. Det är en person som har väldigt mycket tid över uppenbarligen att vara ute på nätet och fundera över olika saker och researcha kring olika personer.
I somras så tar Theodor Engström en färja från Oskarshamn till Visby. Det sker den 30 juni. Det är några dagar innan politikerveckan börjar. Han har inte ordnat med något boende, utan han har tält med sig i packningen, och när han anländer till Gotland då beger han sig lite norr om Visby och slår läger där. Man får en känsla av när man läser utredningen, han är lite av en naturmänniska.
Ja, det är han. Han har varit friluftsmänniska som har varit runt på Öland och i Småland och tältat och så vidare. Så det här är hans bakgrund. Men vad som är speciellt då när han tar färjan över till Gotland är att det inte Det finns uppenbarligen en viss planering med i sammanhanget för att det ska hända någonting. Någon månad tidigare så har han varit på nätet och köpt en rejäl dolk, två svärd. Han har också några år tidigare köpt en pilbåge. Han har tidigare varit pilbågsintresserad. Det finns bilder i polisutredningen från hans barndom där han skjuter pilbåge. Men nu har han köpt en kraftig pilbåge med pilspetsar som han köper särskilt då, som han själv säger ska vara extra effektiva om man vill skada eller döda någon.
Mm. Allt detta har han med sig till Gotland. Två dolkar, två svärd, pilbåge med en extra uppsättning pilar. Han har också med sig cannabis och LSD. Han berättar i förhör att de här första dagarna så röker han cannabis, men han säger att han inte tar någon LSD.
Nej, det finns också beskrivning att han sitter under ett äppelträ och att han ser sagofigurer och så vidare, vilket gör att jag kan möjligen sätta en del frågetecken kring den utsagan.
Det råder lite delade bud om vad han egentligen hade för planer när han kom till Gotland. I ett förhör så säger han att han åkte till Gotland specifikt för att mörda Ing-Marie Wieselgren. I ett annat förhör så säger han att han bestämde sig dagen innan. Verkar vara lite delade meningar, även om du bara frågar honom så att säga. När han i alla fall kommer, så de första dagarna, han går runt i Visby på dagarna, han återvänder till tältet på kvällarna. Han berättar att han har liksom en plan, att han ska rekognosera inför ett dåd, liksom sätta en plan som han sen då ska sätta i verket. Det går inte så bra för honom. Han känner sig uttittad av folk, mycket på grund av sitt utseende. Han har väldigt långt hår, väldigt långt skägg.
Ja, och uppenbarligen så är det så att han vågar inte röra sig. Alltså när vi säger Visby ska vi ju säga att Visby är stort. Och Almedalsveckan har liksom sitt centrum inne kring Almedalsparken, Donnersplats, innanför ringmuren. Men han rör sig lite utanför, han rör sig vid McDonalds och så vidare som ligger utanför. Och redan där känner han sig uttittad och känner sig övervakad. Och det gör så att han vågar liksom inte dra sig in till de här Almedalsveckans epicentrum där det finns massvis med poliser, utan han håller sig utanför. Han säger också att han blir magsjuk, så han kan inte rekognosera fullt ut, men han är ändå i närheten av domkyrkan och rekognoserar. Det är intressant för att det är så att Annie Lööf har ett annonserat öppet möte i domkyrkan i samband med att hon ska hålla sitt tal. Och talet hålls då på morddagen som sedan kommer att bli. Och där rekognoserar han för, skulle han kunna angripa Annie Lööf med sin pilbåge där han smyger runt i gränderna och kollar. Men kommer fram till att det är nog ingen bra idé. Han är inne i kyrkan, han tar en bild av en bibel så vi vet att den är i kyrkan. Och funderar över då, men kan han istället attackera henne med kniv när hon är inne i domkyrkan där. Och den här, man får en känsla av det, min sammantagna bild när jag läser förhören med honom är att han, och det säger han, att han blir mer och mer desperat, för veckan närmar sig sitt slut. Ska han inte ha gjort någonting då? Det här är morddagen, alltså den näst sista dagen, skulle han nog misslyckas åka hem i oförrättat värv. Och det gör att han blir liksom desperat och börjar fundera över vad han ska göra då under den här onsdagen.
Han blir lite järvare den sista dagen där, beskriver han det som. Han är också övertygad om att han är övervakad av polis hela tiden, vilket han inte är.
Nej, och det kanske är varit rimligt. Vi har alltså en nazist som kommer till Visby, han bokar färgbiljett i eget namn och åker Oskarshamn-Visby. Han uppger då sin identitet och så vidare. Med tanke på vad som var känt om honom, att hans NMR-bakgrund, att han skrivit Nordfront, så hade jag kanske trott att säkerhetspolisen och polisen hade koll på vilka som kom hit. För det är just den här typen av ensamma agerande gärningsmän som man har varnat för då. Men ändå har man liksom ingen koll på honom. Utan han kan vandra runt här och vara där, tälta utanför stan fram till att det blir onsdag på Almedalsveckan.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Du som lyssnare har chansen att ta del av ett exklusivt erbjudande. 2 månader av Expressen Premium får du nu för bara 19 kronor. För att ta del av det här erbjudandet, gå in på expressen.se/krimrummet. Alltså på adressen expressen.se/krimrummet finns nu ett exklusivt erbjudande för dig som lyssnar. 2 månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Nu fortsätter avsnittet. En fråga som kanske kvarstår eller som är väldigt naturlig att ställa, det är varför ska han överhuvudtaget utföra ett dåd? Och när man läser hans förhör så är det, alltså han ger en lång uttömmande historia, men allting framstår väldigt förvirrat. Han säger att han är väldigt arg på samhället. Hans självbild är också att han är akut psykiskt sjuk, att samhället struntar i honom. Och att genom att utföra ett dåd så har han en önskan om att skrika så högt som möjligt i ansiktet på hela svenska folket, som han beskriver det.
Det ska ju vara hans motiv då. Men jag tycker ändå när man läser förhören med honom, så visst, det är inte riktigt sammanhängande och det finns olika trådar som man inte får riktigt svar på. Men det finns ju också en planläggning här i form av att han skaffar vapen, han åker dit, han tältar då för att undgå någon slags upptäckt. Och han rör sig ändå inte bland, han går inte rakt fram mot polisen och de här offentliga personerna inne i Visby, utan han har ändå de här tankarna. Det är liksom han har inte hört några röster som har liksom tvingat honom att göra detta, utan det här är liksom, han har ett ansvar, anser han, att utkräva på samhället. Och då ser han då faktiskt 3 personer som han kokar ner det till att de aktuella måltavlorna. Och det är ju Ing-Marie Wieselgren som vi har pratat om, som då någon slags ansvar för den psykiatri som har gjort att han har hamnat i den situationen och haft. Annie Lööf som en partiledare, då, kanske den som har suttit väldigt länge och ansvar. Och sen ser han också SVTs vd Hanna Stjärne som ansvarig också för samhället. Och det är de 3 måltavlorna som till syvende och sist är de som han koncentrerar sig mest på.
Han säger i förhör också att han vet att alla de 3 har programpunkter som är lite avsides, så att han inte behöver gå in i smeten. Sen hamnar han ju där ändå.
Så är det. Och det är klart att hans ord kan ju inte ligga till grund för hela det här åtalet och alla misstankarna som riktas mot honom. Det här finns det ju massvis med skärmdumpar som han har tagit av programpunkter. Han har varit inne på sociala mediekonton med koppling till olika personer. Han har laddat ner bilder på måltavlorna och så vidare. Så han har gjort ett ganska gediget förberedelsearbete, planeringsarbete här.
Jag var inne på det lite för att han beskriver sig själv som ett spökbarn. Han beskriver sig också som en sagopojke, eller att han säger att han ser på sig själv i detta lite som en saga och att han då är någon sorts sagopojke. Det här dådet som han har en önskan att göra, det är förenat med en önskan om att göra någonting heroiskt, som han beskriver att det skulle vara att utföra detta. Han säger också att allra helst så hade han haft ett skjutvapen. Då hade han utfört något ännu mer heroiskt.
Så är det. Han skriver om det, att om han haft ett skjutvapen så skulle han kunna gå in i staden, vilket tolkas som Visby då. Det skriver han samma dag som morddagen, och mörda betydligt fler personer. Och det finns också en tydligt att han är fascinerad av Anders Behring Breivik, andra utländska massmördare. Det finns en tydlig dokumentation i hans dator att han har liksom varit intresserad av dem. Men även skolmördaren Anton Lundin Pettersson i Trollhättan. Och i förhör så pratar han mycket om Mihailo Mihailovic som mördade Anna Lind. Han menar på att det skulle också varit någon slags heroisk insats. Det här, en person då som skulle ha varit arg på samhället precis som han. Mihailovic hade också psykiatriska problem. Där identifierar han sig också med honom på grund av det. Och han menar då att Mihailovic gjorde någonting åt det. Han attackerade då Anna Lind som en representant för det samhälle som hade gjort honom illa. Så han reflekterar mycket kring Mihailovic efterhand. Det ska sägas att det är inte lika mycket i spår i dator och så vidare efter det. Men det är tydligt att han i efterhand tänker mycket på det.
Den 6 juli är dagen då det här dådet sker. Han vaknar upp på morgonen och beskriver att han är vansinnig. Han kan inte tänka på något annat än att han måste få till det här. Som vi var inne på så har han då tre huvudmål. Det är Ing-Marie Wieselgren, det är Annie Lööf och det är Hanna Stjärne. I första hand verkar det vara Ing-Marie Wieselgren som är hans huvudsakliga måltavla. Han har berättat i förhör att han känner till ett seminarium som hon ska närvara vid och han ställer sig och väntar utanför det här tältet. Innan seminariet är slut så ser han en kvinna gå förbi. Han tycker att hon är väldigt lik Ing-Marie Wieselgren men han känner sig inte 100% säker. Han bestämmer sig därför att följa efter henne. Och han följer efter henne en stund och längs den färden så går han förbi Expressens scen. Just då så är det en programpunkt där Hanna Stjärne deltar. Mm, så hon står på scenen.
Hon står på scenen. Han har ju gått ner från Hamnplan. Han har tagit en lov runt de centrala delarna av Visbys innerstad för att inte då bli upptäckt av polis. Så när han då ser den här kvinnan så följer han, som han tror det är Wieselgren, så följer han efter henne upp i den här i gränden vid Hamngata mot Donners plats. Men jag tycker det finns en intressant detalj här apropå att hur kunde polisen missa honom? Om det finns två poliser som sitter som jag uppfattar från nationella insatsstyrkan sitter och käkar nere vid Hamnplan och de ser honom före dådet och tänker att den här personen ser lite märklig ut och trots då man brukar säga att polisen ska ge akt på avvikande beteende så görs inget ingripande men de tycker att han är märklig. Men han får gå vidare, han går då förbi Expressens scen. Jag har själv stått på Expressens scen och intervjuat personer som har kommit dit med livvakt. Det är en väldigt öppen scen. Men det är också i efterhand såklart väldigt obehagligt att tänka på vad som skulle kunna ske där. För det är verkligen mitt i Visby, det står personer på scen. Och här säger då Engström i polisförhör att han hade ändå funderat på, men skulle inte han istället då för att följa efter den han tror vi Wieselgren gå upp på scen och knivhugga Hanna Stjärne istället.
För han säger att för hans motivs skull så det kunde lika gärna ha blivit på det sättet. Men sen så är det någon impuls som gör att han istället då följer efter den här kvinnan som han redan har satt efter.
Så är det, och då ska man också komma ihåg att det är lite olika meningar varför han inte i det här läget funderar över varför går han inte på Annie Lööf istället. För han beskriver sen i ett polisförhör senare att Annie Lööf är egentligen det högre målet, kallar han henne för. Men, och det är lite underförstått, men man anar och polisen noterar att han har nog noterat att Annie Lööf har livvakter. Det har inte Ing-Marie Wieselgren, hon går upp mot Donners plats här. Annie Lööf har också liksom det är svårare att komma åt henne, verkar han ha dragit slutsatsen. Och då blir det då Ing-Marie Wieselgren som han i det här läget inriktar sig på.
Allt eftersom han följer efter henne så blir han säkrare och säkrare på att det är den personen han tror, alltså Ing-Marie Wieselgren. Till slut så går han fram till henne och säger Ing-Marie, och hon svarar ja i princip. Och i nästa ögonblick då så hugger han henne med kniv. Han hugger henne i bröstet och han säger att han siktar mot hjärtat. Han delar ut flera hugg, försöker sen fly från platsen. Han blir tacklad och omringad, det uppstår ett tumult, men han grips på platsen. Redan i det första förhöret med en advokat närvarande så erkänner han. Han beskriver själv det som han har gjort som ett terrordåd.
Ja, han ger upp direkt där. Han säger själv att han vill inte skada någon i allmänheten, som han uttrycker det så. Och sen erkänner han direkt. Han skriker också på platsen till de poliser som först griper. Eller liksom att polisen griper om att han hatar det svenska folket och så vidare.
Det går inte att beskriva det här på ett annat sätt än ett brutalt mord. Ing-Marie Wieselgren är helt försvarslös när det kommer fram en främmande man och hugger henne. Hade det gått att stoppa det här?
Jag tycker att man borde ändå fundera över, borde man inte ha sett att han var på väg? Borde man inte kontrollera de som kommer med Gotlandsfärjan, de som kommer till Visby? Visst, det är tusentals människor. Visst, det är så att man säger att de ensamagerande gärningsmännen är de svåraste att stoppa eftersom de är då ensamma i sin natur. Men här fanns det ändå så många varningssignaler och han hade ett väldigt, väldigt speciellt utseende som gjorde att han själv drog sig för att röra sig in i Visby. Han säger själv att det var hans utseende som gjorde att han förstod om han skulle närma sig Annie Lööf, så skulle utseendet förmodligen göra att hennes personskydd runt omkring reagerade. Så det är klart att jag har lite svårt att förstå varför han inte stoppades. Säkerhetspolisen har i efterhand nu som ett svar sagt att det här är den typen av gärningsmän som är svårast att hindra. Men jag tycker ändå att man ska fundera över det här. Särskilt också med tanke på det hot som har varit under flera år från NMR, att en sån här NMR-aktivist, han måste varit känd som NMR-aktivist med tanke på hans bakgrund på demonstrationer och som skribent i Nordfront, att han då kan kliva på färjan, boka den i eget namn, ta med sig vapen. Det hade bara varit ett enkelt stopp och visitera hans ryggsäck så hade det stoppats.
I det här fallet så vi har en man med en historik inom nazismen, den organiserade nazismen som utför ett mord. Det är inte nödvändigtvis samma sak som att det är ett nazistiskt motiverat mord. Hur ser du på det?
Nej, det ska mycket till för att det ska då klassas som ett terroristbrott också. Alltså bara för att motivet skulle vara att man inte tycker om någons politiska åsikter, så är inte det per automatik ett terroristbrott, utan det här handlar då om att brottet måste då injaga någon slags fruktan i eller påverka samhället eller göras i det syftet. Inte bara att jag tycker inte om den personen för att den är invandrare eller för att den är nazist eller för att den är aktivist i någon annan rörelse, utan ett sånt mord är ett politiskt mord, behöver inte vara ett terroristbrott, utan här är ju ungefär hälften av de vittnen som är kallade i den kommande rättegången, de ska vittna om hur det här brottet har påverkat Sverige, hur det har påverkat Almedalsveckan, hur det påverkar offentliga personers rörelsefrihet.
Och vi får representanter från de olika partierna.
Ja, säkerhetsansvarig i regering och riksdag och så vidare, säkerhetsansvariga på Gotland och så vidare. Hur påverkar det här dådet samhället i stort och opinionsbildning, människors rätt att uttrycka sin, eller människors förmåga att fritt uttrycka sin åsikt. Hur påverkas det av det här dådet? För det är då viktigt för åklagaren att visa, för att det då ska klassas som ett terroristbrott. Det handlar inte om hur Engström själv ser på sin gärning.
Almedalsveckan är nästan ett undantag i internationell politik, för vi har under en vecka så kommer politikerna folket väldigt nära, eller de är väldigt lättillgängliga. Vad kommer detta mordet få för effekt på den delen?
Jag tycker det var ganska rörande att läsa förhöret med Annie Lööf om hur hon har förändrats efter detta. Hon har tidigare varit väldigt utsatt. Hon berättar själv, jag tror du reagerade på det på Twitter igår, om hur hon liksom inte har skrivit om migration på fredagar eftersom det ställer till med så mycket problem för en stab att rensa bort alla de hatiska kommentarer som finns och så vidare. Man vill inte hantera det, utan det gör man tidigare i veckan. Men efter det här så hon berättar om hur hon efter har tittat på händerna på personer som hon möter för att försäkra sig om att de inte har en kniv i handen. Men att politiker funderar i de banorna, att sänka blicken mot händerna för att de känner sig osäkra för att de då blir attackerade av den här typen av galning. Det säger ju någonting om hur det här har förändrat, och hon har ju nu också avgått. Det motiveras av flera olika skäl, men hon var ju inne på det i samband med att hon avgick, att hon var glad över att hon inte blev skadad under valrörelsen. Men det är klart att det här har påverkat politiker. De talar ju också om vilken påverkan det hade för Pride-veckan och Pride-paraden, hur obehagligt det var att gå i Pride-paraden efter att det här har hänt, som också då är en form av öppet arrangemang där opinionsbildare, politiker och offentliga personer rör sig väldigt öppet.
En sak som slår mig när jag läser den här utredningen, det är hur otroligt slumpartat det är. Visst så har han berättar att han har en plan, han har tre olika måltavlor. Men där när han står vid Expressens scen och han följer efter en kvinna, han ser Hanna Stjärne på scenen och tänker att jag skulle lika gärna kunna gå dit upp på scenen och utföra ett dåd. I samband med att åtal väcktes så gick ju Hanna Stjärne ut och kommenterade detta och sa att hon fick rysningar när hon läste det, och hon hade heller inte fått veta att hon på något sätt var en tilltänkt måltavla, eller målsägande är hon ju inte, men det är inte långt borta. Borde hon ha fått veta detta tidigare?
Jag tycker kanske att man att i fallet Hanna Stjärna hade det varit rimligt med tanke på att det var så påtagligt att han pratade om tre stycken måltavlor. Här menar väl då åklagaren att det finns en skillnad mellan hur han har liksom kartlagt Annie Lööf, inte bara under Almedalsveckan utan har även varit inne på Annie Lööf tidigare mot Hanna Stjärna, som mer möjligen då skulle kunna vara någon liksom stundens ingivelse den här veckan i alla fall. Men Annie Lööf finns liksom en annan historik. Han säger själv då, Theodor Engström, vilket jag tror inte på han. Alltså, han säger att han lika gärna kunde ha attackerat Jimmy Åkesson, som var en annan partiledare som framträdde den här dagen. Han menar på att det var inte Annie Lööf, utan det var en partiledare han var ute efter. Jag tror inte, om du ser hans kontext i den högerextrema miljön, med tanke på det hot som och hat som har flödat mot Annie Lööf just där, med tanke på vad som finns i hans chatta, hans kompis som talar om att Annie Lööf ska hängas i en lyktstolpe, hans bilder som finns i hans kamerarulle på Annie Lööf från tidiga andradsveckor, så tror inte jag att det var en slump att just Annie Lööf attackeras, utan jag tror att man ska se just det här i ett historiskt kontext vad det gäller honom där. Och där finns det inte riktigt samma bakgrund vad det gäller Hanna Stjärne, för han har ju som sagt varit inne på väldigt många olika personer som han verkar ha varit fixerad vid på olika sätt under årens lopp.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis. Ingo firar 10 år av låga priser och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.
Eftersom Theodor Engström tidigt i den här utredningen erkände, så har man redan hunnit göra en stor rättspsykiatrisk undersökning på honom. Den har landat i att han lider av en allvarlig psykisk störning. Vad innebär det för den fortsatta processen här?
Frågan dyker såklart upp. Kan man vara psykiskt störd och då begå ett terroristbrott? Ja, och då säger svensk rättspraxis att ja, men du kan anses ha ett uppsåt att begå ett brott även om du är allvarligt psykiskt störd. Och att det finns personer inom de extremistmiljöerna, oavsett vilken av de våldsbejakande extremistmiljöerna vi talar om, som också på något sätt har en psykisk störning, det förvånar mig inte det minsta. Så på den punkten är jag inte speciellt överraskad. Sen tror jag att nu har han så kallat fängelseförbud med tanke på att han hade en allvarlig psykisk störning vid gärningen och att han hade det fortfarande vid undersökningstillfället då enligt den stora rättspsykiatriska undersökningen. Därmed kommer han dömas till sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Skulle inte bli förvånad om att han blir placerad på den regionpsykiatriska kliniken i Växjö i närheten av hans hembygd Kalmar då. Där bland annat Mihailović faktiskt har vårdats under långa perioder. Kanske till och med vårdats fortfarande.
Nu väntar en rättegång
och den stora frågan blir ju då, det är svårt att säga om det kommer en försvarslinje. Det finns möjligen sådana tendenser i förhören att försvararen kan ju säga åt rätten att ni måste ändå göra ett överväga om det här handlar det här verkligen om terroristbrott, även om det finns ett erkännande från Engströms sida. Det ska göras en fristående prövning av den bevisning som läggs fram. Men i vart fall så lär han ju dömas för mord. Sen är ju frågan då, hur var det med förberedelserna vad det gäller Annie Lööf? Når de upp till de ganska stränga beviskrav som finns för förberedelsebrott? Här handlar det om då förberedelse till terroristbrott genom förberedelse till mord. Förberedelse till mord är ju det som mord. Han har inte gjort sig skyldig, det kan inte dömas för förberedelse till terroristbrott. Så det ska ju också prövas då. Hon ska få berätta om sin situation i rättegången. Hon kallar då som målsägande och kommer då vittna under, eller hon kommer förhöras under nästa vecka när rättegången börjar.
Rättegången drar igång den 8 november. Den fortsätter till den 15 november. Vi på Expressen kommer att följa utvecklingen där. Veckans avsnitt av Krimrummet sätter punkt. Tack så mycket, Fredrik Sjöshult.
Tack.
Vi är återigen med ett nytt avsnitt nästa vecka. Lyssna då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.